Kraft att gå vidare är temat för helgen. Jag är bärare av min historia. Du är bärare av din historia. Och vi är bärare av vår historia. När jag tänker framåt tänker jag även på kraft och erfarenhet bakåt. Hämta kraft bakifrån. Östersund. Lutherska. Den första tjänsten. Den har gett kraft att gå vidare. Jag vet att jag har glömt vad som var jobbigt de åren. Och ni vet väl att glömska är balsam för själen. Jag kommer inte ihåg alla gånger jag stod nere i källaren och strök dukar och försökte få ihop det med ansvarsgruppernas olika frågor och behov till den unga husmor på Lutherska. Jag har glömt. Jag saknar och jag idealiserar. Jag vet att jag idealiserar tiden och vissa av er. Inte för att den tiden eller för att ni är för mer än någon annan. Men ni är för mer för mig. Och det vill jag tacka för. Tiden i Östersund har gett mig kraft men också smärta att gå vidare. Och varför är det så? Jo, jag har alltid sökt det som fanns här. Inspirationen. Den ungdomliga nyfikenhet. Vet ni att vi kunde erövra världen när vi kom hit? Vi kämpade på alla möjliga olika sätt. Med ungdomarna i ungdomsgruppen. Den öppna kyrkan. Det öppna hemmet. Och det var inte någonting som Anders och jag gjorde. Utan det var någonting som fanns när vi kom. Och det var någonting som ungdomarna gjorde. De öppnade kyrkan. De öppnade vårt hem. Och vi hade svar tillsammans på livets alla gåtor. Jag saknar och idealiserar. Jag minns också en tid av trötthet. Hanna var ju nyfödd då. Hon kom ju ofta ner för trappen och då var den dörren där, den var mindre. Den var smalare. Men hon kom ju ner för trappen när det var gudstjänst och hon hade sovit och så vaknade och så gick hon ju ner för trappen här och kom in och satt sig. Jag minns i alla fall en tid av stor trötthet. Och då kom det en känd talare hit till Östersund och jag kommer inte ihåg vem det var. Men jag bestämde mig då för att jag skulle gå och få själavård. För jag ville vara ett bättre föredöme för ungdomarna. Jag kände att jag orkade inte så mycket som jag ville. Den gången så fick jag ett sånt där vist råd som man får några gånger i sitt liv. Ni vet, ibland finns det vissa kungsord som måste sägas. Och jag berättade min situation för den här förkunnaren som jag inte kommer ihåg namnet på. Och bad om förbön för att bli en bättre människa för ungdomarna. Och då fick jag det rådet. Gå hem och sov. Frågan är inte om du är ett föredöme. Frågan är, har du ett föredöme? Tiden i Östersund har gett mig kraft att gå vidare med mitt föredöme. Han som är större än mina tvivel och alla mina frågor. Han som har lagt ungdomar på mitt hjärta. Kom ihåg att kraften inte bara är nu och framåt. Hämta den också bakifrån. Det kallas också erfarenhet.
Nåd och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Vi har hört en text ifrån Uppenbarelseboken. Bertil har sagt att det här är en helg då man blickar in i evigheten. Uppenbarelseboken ger oss just det perspektivet. Vi får blicka in i evigheten. Och det här kapitlet som vi har hört några verser ur, kapitel 7, är ju ett fantastiskt kapitel med skildringen av den stora vita flock. Den stora vita skaran. Jag tänkte sätta in det kapitlet i sin helhet denna förmiddag. Tänkte faktiskt ta er med på en liten vandring genom Uppenbarelsebokens första kapitel. Uppenbarelseboken är en försummad bok. Därför att det är en bok som vill ge kraft både bakåt och framåt. Att hitta källan till kraften. Johannes är ju fängslad på ön Patmos. Där mitt i prövningen så kommer Jesus till honom och talar till honom. Och så vänder han sig om. När han nu är någonstans 80-90 år gammal, så vänder han sig om för att se honom som talade med sig. Och så ser han Jesus. Och så beskriver han det i ett fantastiskt bildspråk. Han använder ständigt orden så som och liksom. Han hittar som inte begreppen som uttrycker vad han ser, utan han får likna det vid jordiska mänskliga förebilder. Och så faller han ner. Han faller ner för Jesus som död. Och så kommer Jesus till honom och lägger sin hand på hans axel och säger: var inte rädd, ty se jag var död, men se jag lever och har nycklarna till döden och dödsriket. Det första som sägs i Uppenbarelseboken är att Jesus har den totala kontrollen. Det är det första som sägs. Sen får Johannes uppdrag att skriva 7 brev till de 7 församlingarna. Och det är församlingar precis som våra församlingar. Där det finns saker som är bra, saker som är dåligt. Saker som har gått rätt och saker som har gått fel. Och Johannes får se bilden av församlingarna i ljusstakens form. Och nu står det ingen sjuarmad ljusstake här framme idag. Men han ser de 7-armade ljusstakarna. Och så här är det översatt i vår bibelöversättning, så står det ju att mitt ibland ljusstakarna såg jag en som liknade en människoson. Och då får vi lätt bilden av att Jesus vandrar runt mellan ljusstakarna. Men det är faktiskt möjligt att översätta det där helt annorlunda. Att Johannes mitt i ljusstakarna ser en som liknar en människoson. Alltså det överensstämmer med det judiska sättet att utlägga den 7-armade ljusstaken. Där ordet från Gud är den judiske filosofen Filon som talar om detta. Och mittenpelaren alltså, den som då står förankrar ljusstaken. Den mittenpelaren, säger Filon, det är ordet från Gud som håller samman himmel och jord. Och på den mittenpelaren så vilar de 6 armarna som är symbolen för mänskligheten eller församlingen. Och så säger ju Johannes att ordet blev kött. Och det är ingen annan än Jesus Kristus. Och på Jesus Kristus så vilar församlingen. Alltså det andra Uppenbarelseboken säger, att församlingen mitt i sin bristfällighet, mitt i det lyckade, vilar på det Jesus har gjort. Det är det som bär upp. Det är inte de perfekta sammanhangen det talas om, utan det talas om de sammanhang som har förankrat sin gemenskap. För att ta det där ordet som har kommit till sen. vi flyttade närmare Herren, att förankras närmare. När så Johannes har skrivit breven till församlingarna, då byts perspektivet i Uppenbarelseboken. Då växlar bilden. Då lyfts han upp till den himmelska världen och så får han se världshistorien ur Guds perspektiv. Ur det himmelska perspektivet. Och det är ju det som är så fascinerande på alla helgons dag, att få blicka in ifrån det andra hållet. Vad ser Johannes då? Jo, han ser en fantastisk vision av Gud på tronen i Uppenbarelseboken, det fjärde kapitlet. Han ser Gud som har full makt, full kontroll. Han ser Gud inför vilken alla varelser, alla levande varelser faller ner. Ingen har någonting att säga. Allt blir tyst. Det är lovsången inför Gud som ljuder. Och så ser han en bokrulle med sju sigill. Den har ju blivit känd genom Ingmar Bergmans film, Det sjunde inseglet. Det är ju från Uppenbarelseboken. Och så finns det ingen som är värdig att bryta de här sigillen, att öppna bokrullen. Och då står det att när Johannes ser Gud där på tronen och ser denna bokrulle som innehåller den mänskliga historien, och så ser han ingen som är värdig, då får han på nytt se Jesus i det gudomliga perspektivet. För ängeln kommer till Johannes och så säger han: gråt inte, för det finns en. Det finns en som är värdig att öppna historien. Det finns en som är värdig att bryta sigill efter sigill. Och vem är det? Ja, det är då bilden av Jesus både som lejon och lamm kommer. Det är lejonet av Juda som såg ut som ett lamm som hade det varit slaktat. Alltså både ur det jordiska perspektivet när han sitter på ön Patmos och ur det himmelska perspektivet så talar Uppenbarelseboken om det finns en som har absolut makt att hålla den här historien i sin hand. Mitt i dess kaosartade tillstånd som vi kan tycka så ofta. Det är vad Uppenbarelseboken faktiskt säger. Och så börjar Jesus att öppna historien. För det är ju då lammet som bryter sigillen. Och vi kommer till det sjätte kapitlet i Uppenbarelseboken. Kapitlet före den text vi läste. Och så bryts de första fyra sigillen. Och då händer det någonting på den himmelska scenen. Då kommer fyra apokalyptiska ryttare in. Den första på en vit häst. Den andra på en eldröd häst. Den tredje på en svart häst. Och den fjärde på en gulblek häst. Erövring står den första ryttaren för. Krig står den andra ryttaren för. Hungersnöd står den tredje. Död står den fjärde. Det här har karakteriserat vår värld ända sedan Adam och Eva syndade och det första brodermordet skedde. Erövring, krig, hungersnöd och död. Den där längtan efter att det inte ska gå så tokigt. Men mitt i denna längtan, denna besvikelse på varann, att vi trampar på varann, det som då dör inom oss, det går ju att tolka det här inte bara som en situation mellan länder, utan det går faktiskt att se det som en situation mellan oss människor. Hur det finns så mycket som gör ont i vår värld. Och sen kommer, och det är där jag hoppas ni går hem och läser Uppenbarelseboken. För sen i kapitel 6 så kommer de två frågor som är grunden till hela förståelsen av uppenbarelseboken. När det femte sigillet bryts så kommer den första frågan som jag tror finns i oss alla som är här. När vi ser den värld vi befinner oss i. Den första frågan som vi ska ha med oss när man läser uppenbarelseboken, det är den fråga som martyrerna ställer. Som har levt i denna brottning där så mycket har gått sönder, där så mycket är förfelat ifrån det Gud egentligen ville. Och så kommer den första frågan. Hur länge, Herre? Hur länge ska detta få fortgå innan någon lösning sker på denna brottning, denna kamp, denna frustration, denna ångest, denna död som man ser runt sig hela tiden? Hur länge, Herre? Om du då har all makt, varför sätter du inte ett streck? Varför ska vi drabbas både personligen och som grupp? Varför, varför, varför? Den frågan finns där i grunden i uppenbarelseboken. Därför är det så viktigt att vi vågar läsa och vågar ta till oss att Bibeln faktiskt har ett budskap precis rakt in i den situation där vi så ofta kämpar. Där vi så ofta känner att vi har fler frågor än svar. Så bryts det sjätte sigillet. Och svaret kommer. Svaret kommer att det finns en gräns. Att Gud har satt en gräns för all ondska, för all djävulskap. Det kommer en dag då Gud ska göra upp med allt detta. Och så kommer den andra livsviktiga frågan i uppenbarelseboken. Den första var, hur länge, Herre? Och när det sjätte sigillet bryts och svaret kommer, det kommer en dag. Då kommer den andra frågan. Vem kan då bestå? Den dag Gud gör upp med all erövring, allt krig, all hungersnöd och all död i vår värld. Vem kan då bestå? Och det blir upp till mig, det blir upp till dig och ställa oss frågan. Det är på den frågan nämligen. Den text vi hörde läsas lite tidigare här idag är svaret. Kapitel 7 kommer som svar på den frågan. Det är de som har gjort sina kläder vita i lammets blod. Den store vite flock. Det är svaret på frågan. Därför att det då finns en som har dött istället för dig. Istället för mig. Det är det alla helgons dag vittnar om. Alla helgons dag vittnar inte om några specifika personer som är frommare än andra. Om några som är mer präktiga än andra. Utan alla helgons dag, det finns en sån fantastisk liten berättelse. Ifrån England. När en pojke, eller han har växt upp och blivit man. Och som man får han frågan. Vem är en helig människa? Och så tänker han tillbaka på sin barndom. Han tänker tillbaka på den anglikanska kyrka där han växte upp. Han tänker tillbaka på det kyrkfönster som fanns där längst fram i kyrkan. En glasmålning med St. Matthew, St. Mark, St. Luke och St. John. En målning med helige Matteus, helige Markus, helige Lukas och helige Johannes. Och så svarar han på frågan, vem är en helig människa? En helig människa är den igenom vilken ljuset lyser. Jag tycker det är en fantastisk formulering. Heligheten ligger i ljuset som lyser igenom. Det är där som många gånger är brustet och krossat och sårbart. Men ljuset lyser igenom från honom som har gett dig och mig sitt liv. Vi ber. Herre Jesus Kristus, låt oss våga leva mitt i den värld där du har satt oss att leva. Ge oss mod, ge oss kraft. Och låt oss få leva i förvissningen om att du är den som bär upp, att du är länken mellan himmel och jord. Och du är den genom vilken vi kan få hållas uppe mitt i de sammanhang där vi står. Och så tillsammans få stå där inför dig som den store vite flock. När berättelsen har nått hit i Uppenbarelseboken så är allt sagt som egentligen behöver sägas. Nu är det delförstoringar som finns längre fram. Så därför när det sjunde sigillet öppnas i kapitel 8 efter att vår text är slut, då finns den mest förunderliga versen i Uppenbarelseboken. Men en vers jag ofta stannar till vid. Och det är den här. Då blev det tyst i himlen vid pass en halv timme. Då var allting sagt som behövde sägas. Det blev tyst i himlen. Amen.